A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Och han hade aldrig varit bra. Liksom, det var liksom någon jävla nödlösning. Men ut med den jävlen. Man kan sätta in en back som anfaller istället. Alla kan vara bättre än Fred. Så han har ju aldrig med en boll, va? Han kan ju inte röra, han kan inte ens komma när det är sådana här liksom landslagsspelare som ska spela in fotboll för att samla in pengar till gamla eller fattiga eller barn. Han kan inte ens närma sig där. Han kan knappt röra sig på gatan.
Oh,
han är syndabock.
God middag.
Som ni ser så snöar det en smula över nejden.
Det plockar fram ett vanligt måttan.
Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är Konkret.
Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för.
Det är kul att vara igång igen förresten.
Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner.
Vi är ju liksom inte nöjda med det här, för vi känner att vi kan gå på alla.
Eller jag ska vara bäst.
Vi kan gå på alla.
Den andra är Osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet. Och som existerar därför att den vill finnas till.
Kom i Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar.
Den kallar vi idrottsrörelsen.
Nej, jag fattar inte precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne.
Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till.
Kom i Soran Gemi,
över att ha hjälpt till.
Sent om sidor dyker han upp. Tar ni referensen?
Vågun.
Baggio. Just det, mot Spanien.
Sent om sidor vaknar han till något sånt där. Han
var ändå inte helt ute och cyklar då, alltså. VM.
Och VM 94 var det. Vår enda referenspunkt vi har i den här podden. Hur som helst, sent om sidor kommer nu uppföljaren äntligen till Die Mannschaft. Vi har gjort 1 och 2 med dig, Herman Dill. Nu i egenskap av tysk unge är du här idag.
Mm.
Dagens avsnitt då alltså kommer vara en väg från 96, EM-guldet, till 2014, och det vet ju redan att tyskarna var i VM-guld där. Liten paus, vi vill veta, Herman, vad du gjorde när du såg matchen mellan Brasilien och Tyskland, semifinalen. Men det är dit vi är på väg, så vet ni det. Alltså i denna tredje del av Die Mannschaft.
Är det en trilogi vi har gjort nu då? Eller ska jag göra? Avsluta, vad heter det?
Ja, vår frekventa lyssnare Staffan Stam gjorde någon likhet med Gudfadern-filmerna. Ettan och tvåan kom och sen så kom trean så småningom. Ungefär, och det är väl det vi gör då. Så vet ni vad som gäller i alla fall. Om jag ska friska upp ert minne då, så kan man ju säga att tyskarna har i och med EM 96 avslutat den här otroliga, kanske ojämförligt starka epoken mellan 1966 och 1996.
Mm.
Där man ju då alltså avslutar med att vinna ett EM-guld i England.
Mot England.
I
de slog väl Tjeckien i finalen.
Jag vet, men i semin.
Ja. I semin.
Tjeckien. Ja, England var väl en utmanare.
Tjeckien tar sig till EM-final. Ingen vill räknas inte. Jag kan ändå rekommendera, jag är ganska säker på att jag la upp alla de där straffarna som tyskarna slår mot England i semifinalen.
Mm.
Ja, man måste titta på dem. Det är helt otroligt. Alltså hur de dånar dit de straffarna. Alltså otroliga straffar. Precis var lite nära på att ta någon.
Ja! Ja! Ja!
finale!
Trots detta att Bierhoff då kommer in, gör först ett mål och tar matchen till förlängning och sen gör han ett mål på golden goal. Mm. Lite målvaktstavra kanske från den tjeckiska målvakten. Å andra sidan tycker du här med att tjeckerna fick en straff som inte skulle haft.
Vi, ja.
1-1 så att säga. Trots då att man alltså sopar hem ett EM-guld så är det något som inte riktigt stämmer. Bertie Vogt flaggar för detta. Lämnar in någon skriftlig liksom varnings...
Ja, en liten rapport.
En liten rapport
i tyska förbundet, ja. Om att han tycker då att framförallt när han tittar på yngre spelare att de är ju inte bra nog liksom, att det här kommer vi kommer tappa. Och det här vill ju ingen höra på i Tyskland. Liksom. Han har precis blivit Europamästare och är då fortfarande inne i den här enorma epoken på 30 år. Då. Att det var ju ingen som såg slutet på den. Sen får man väl lägga till också att Tyskland är ju återförenats ganska nyligen också. Så de hade ju fått liksom 20 miljoner människor till egentligen. Vet du, vilket skulle bara göra att de är ju överlägset Europas största land då, med att ha flest spelare. Att nu skulle de ju dominera för alltid. Och även Kaiser Franz hade varit ute och sagt det. Ja, den som tar över efter mig nu 90, han kommer ju liksom ha dukat bord. De kommer ju kunna vinna i all evighet. Liksom det.
Men trots detta menar folk att det finns ett systemfel någonstans.
Ja, och det man märker då är att Tyskland är ju kanske inte känt för så många, men det är ju en federal republik som har... Delstaten har ju väldigt mycket makt i Tyskland då, och så även på fotbollsnivå. Så de styr på många sätt liksom utvecklingen av juniorfotboll då. Och det där hade ju funkat väldigt länge, men nu hade ju många andra, framförallt var det väl Frankrike som hade börjat med sin anläggning i Clairefontaine där utanför Paris då, att man hade börjat centraliserat utvecklingen av ungdomslandslagen och se till att man verkligen kunde suga in alla spelare som fanns så att man skulle få se alla. För som det varit i Tyskland innan, var det vissa regioner är ju, eller delstater är ju starkare och större, så att de hade väl mer makt och liksom att de här tre spelarna ska vi ha med sig. Det var väldigt mycket politik då, att hur man fick med dem. Och det insåg att så här kan vi inte göra, utan vi måste få liksom möjlighet att se alla spelare, och sen måste vi ge förutsättningar för alla ungdomsspelare att liksom bli tränade av riktigt bra tränare, så att det fanns någon form av centralisering.
Även när det kommer till spelsystem och sådär, eller? Att man ska spela på samma sätt redan från 4 års ålder med rak back.
Nej, det var mer att man vill se alla spelare och sen även ge dem en chans att utvecklas med bra tränare då. Så såg liksom grundidén ut då.
Just det, en tränare från federationen i varje...
Ja, så att, och sen vill man egentligen ta det längre och längre då, men från början var det skulle finnas en förbundstränare då i varje delstat då, som skulle ha en chans att de skulle ha, alla ungdomsspelare skulle ha en chans att visa upp sig i varje fall en gång per år för någon från förbundet då. Det var idén då. Men det stötte ju på väldigt mycket motstånd till en början då. Det var ju ingen som ville höra på detta att men vi har ju inga problem med någonting liksom, vet, och det här är ju vad det där för larv. Men det blev ju lite annat ljud i skällan efter VM 98. Och då Tyskland skickade dit ett väldigt gammalt lag. Det är ju väldigt många spelare med fortfarande från VM 90-laget.
Ja,
man tittar på åldersprofilen där. Tycker typ, typ alla spelare är över 30 år. Och har väl ganska många spelare som de tycker de har ju vunnit både VM och EM. Och behöver inte bevisa någonting mer. Och blir ju mer eller mindre förnedrade av Kroatien just i kvartsfinalen då.
Vidar Šuker. Das hat allerdings sehr schön gemacht. Och det är avsked från en stor fotbollsgeneration i deutschen fotboll.
Men det sätter saker i rullning så att då får de ju in lite pengar och börjar liksom sjösätta detta. Men det är fortfarande ganska mycket motstånd mot det. Att det här är ingenting man... vill man inte riktigt, liksom, inte riktigt satsa på det, inte riktigt tro på det. Men sen kommer ju EM 2000 i Belgien och Holland. Man gick väl det då?
Just det.
Och då åker de ut i gruppspelet efter liksom, otroligt... De blir väl totalt utspelade av Portugal, tror jag, i den avgörande gruppspelsmatchen. Liksom, de gör ett mål på tre matcher. Mm. Och då ringer alarmklockorna på alla håll och kanter. Då sätter man igång projektet.
Alltså det är inte det som då Bertie Vogt ville
från början. Då sätter man igång det projektet från början. Då har även efter EM 2000 så avgår ju då, Fox avgick ju efter VM 98, han var ju Erich Ribbik som hade tagit över och han avgår ju direkt efter EM 2000. När man ska då hitta en ny förbundskapten så visar det sig att det är ju inte alls likt. Det självklara valet är ju då Ottmar Hitzfeld som är i Bayern München och väldigt framgångsrik där. Mm. Men han tackar ju nej då, han är inte intresserad. Så då faller ju då efter ett tag valet på Christoph Daum som var tränare i Bayer Leverkusen som hade då kommit tvåa i Bundesliga 3 år på raken och han liksom gjort dem väldigt bra. Och han får en specialdeal också för han vill fortsätta med att vara tränare i Bayer Leverkusen. Så han får kontrakt då med tyska förbundet, men han får göra klart till att han ska först ta över 2001 sätt. Och då gör man en liksom intervin, alltså en interimlösning då, att Rudi Völler ska bara ta över landslaget tillfälligt,
okay,
fram till slutet av 2001 då. Men att Daum ska ta över som förbundskapten, det är inte alla som gillar, och den som bråkar allra mest om det är ju då Uli Hoeneß, som du känner, managern i Bayern München, alltså interesstränet där. Och han är ju en karaktär som lite larger than life då. Han är ju otroligt kaxig, otroligt frispråkig, och har liksom varit, han är ju mannen som har gjort Bayern München till vad de är också, och är väldigt medveten om det också. Och Hoeneß är väldigt öppen med sin kritik mot att vi ska inte ha Christoph Daum liksom, rätt väl. Och då, de har en gammal beef från ett bråk i en tv-studio 1989 när Daum var tränare för Köln och låg i en titelstrid mot Bayern München. Där de liksom, ja, det finns ljud på det också. Jag vet inte hur mycket man, ja, tittar på, förstår jag. Vi kan lägga in lite ljud.
Man förstår tyska fonetiskt på något sätt.
De sitter och tjafsar, och det är det här tyska programmet Das aktuelle Sportstudio heter det då. Det största tyska sportprogrammet.
Im Prinzip eine Masche, um irgendwie ein bisschen zu versuchen, mich von meinem Weg abzubringen. Nein, nein. Aber kann ich dir auch garantieren, das schaffst auch du nicht.
Ja. Ich werde das auch gar nicht versuchen, weil am nächsten Donnerstag ist dein Weg zu Ende.
Och Hoeneß blir bara mer och mer publik i sina anklagelser mot Christoph Daum, liksom varför han är olämplig, och vilket till slut landar också att han pekar ut att vi kan inte ha en förbundskapten som är kokainberoende. Liksom. Det,
oh, jävlar, var han det då?
Rätt rejält liksom, utpekande då, och det blir, och Hoeneß blir ju liksom svarte Petter i många tillfällen. Herregud, till och med Kaiser Franz och Karl-Heinz Rummenigge var ju liksom, säger att ah, vill nog inte riktigt, ja, nej, det där kan vi inte stå bakom liksom, vet, va? Men Hoeneß står på sig liksom, han fortsätter att elda på. Och det här, det går ju så långt så att Christoph Daum då till slut säger liksom, han är ju, har en presskonferens, en klassisk presskonferens liksom, verkligen spyr ut sig hur, liksom, hur jobbigt det är, och han försöker liksom förstör för att ta ära och heder från min familj och alltihopa sånt där liksom. Jag gör vad som helst för att visa min oskuld liksom, det här är bara larvigt då. Och sådär, så kommer ju fram då, tycker man skicka in ett hårtest då. Så Christoph, kan vi skicka in ett hårtest?
Diese Haarprobe wurde unter notarieller Aufsicht entnommen, versiegelt und wird heute dem Institut für Gerichtsmedizin in Köln übergeben.
Men då är det ju så att Christoph Daum har förmodligen inte riktigt gjort hemläxan där då. För att ja, man kan lite om kokain, så det går ju ur kroppen inom ofta 24 timmar, så går det inte att se att någon har tagit det längre då. Men med hårtest kan man ju se 3 månader, så den där testet kommer tillbaka efter 3 veckor, så är det ju positivt. Ja, ja, ja. Så han har ju skickat in hår själv till och satt dit sig själv helt enkelt, omedvetet då. Så, och ja, Hoeneß sitter ju liksom som, ja, katten som har stalt den största råttan någonsin liksom, är så nöjd med detta, och det blir ju en praktskandal såklart av detta. Christoph Daum får ju gå på dagen från Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, de är ju sponsrade av Bayer, det här läkemedelsföretaget. Så det är extremt olämpligt att göra det. Så det här kallas ju då, det är, ja, kokainaffären i Tyskland då. Ja. Så det var ju på håret att han blev förbundskapten, men det blev ju inte så då.
Och följer då, får han fortsätta?
Han får ju fortsätta då, trots att han följer har ju då, när han har fått jobbet tillfälligt då, så är det just på grund av att Daum ska ta över, för Föller har ju inte meriter nog egentligen, för att han har ju knappt tränat något lag innan då. Nej. Men det är väl en feelgood-faktor i Föller också, att han är ju otroligt populär i Tyskland också. Han är alltid sett som liksom den reko-killen som kämpar hårt och sådär. Och sen gör han ju mycket mål och var väldigt bra liksom, så det är lätt att se att han har folkets kärlek, tror jag, från en svensk perspektiv.
På, minnas lite, han var ju med såklart 90, han var ju med, han var inte med 96.
Nej, det var han inte, han var ju med 86 var han ju. 86, han var ju 88 också. Ja. Och 92 med.
Varför ser inte fotbollsspelarna ut som Rudi Völler nu
för
tiden?
Nej. Jag tycker du har drag av Rudi Völler, ja, Marcus.
Jag är ju inte
fotbollsspelare. Nej, för detta är det. Ja. Och du skulle penta det där långa håret så liksom, lägga lite...
Ja, men jag tycker också, alltså, jag tror vi kan ha pratat om det här innan, men det... Då skulle någon säga så här, människorna ser likadana ut, de har bara andra frisyrer och andra som måste styla sig på ett annat sätt. Så är det faktiskt inte. Om vi tittar på det tyska landslaget som det såg ut fram till typ 90, det var kanske 96, så är det någonting med benstrukturen i, eller liksom, alltså det är bara olika andra ansikten. Det är omöjligt att tänka sig dagens nu att de skulle, det går inte.
Se en svensk anfallare i grått, lockigt hår och mustasch. Det går inte. Janne så här, ge lite instruktion. Utspring nu.
Som är 2 år äldre än Janne.
Bas Föller stack ju även ut i Tyskland. Han kallade för tanten liksom. Du vet, var det ju lite kärleksfullt om att han hade en tantfrisyr, tyckte många.
Ja, men det hade han ju faktiskt.
Ja, det hade han
ju också. Precis som när en, jag vet inte om det här är sexism, men när en kvinna liksom på ålders höst bara bestämmer sig för att nu är det liksom, när man går in i den sista frisyren, man har sin sista frisyr på sig. Så är det ju det här, frisyren. Liksom, ja, man permanentar en gång i månaden och sen är det det man gör. Liksom.
Tantfölle.
Den sista frisyren. Bra poesi där, bra propsa.
Okej, följaren fortsätter. Så det är han då helt enkelt som ska ha, för nu antar jag att vi börjar röra oss fram mot 2002 då.
Det gör vi 2002, men där händer också, inför säsongen 2002 händer väl kanske det som är den allra viktigaste grejen, är att då gör både DFB själva, gör en riktig storsatsning och jag tror att nästan anställer över 400 tränare som de sprider ut alla distrikt och heltidsanställda tränare då, som ska bara fokusera på ungdomsutveckling då. Samtidigt som det ställs krav på alla klubbar i Bundesliga och Zweite Bundesliga. De måste ha ungdomsakademier som då har en viss standard också. Att det, och det satsar, jag tittar på siffran, jag tror de skickar in 1 miljard svenska kronor då, under bara ett år i detta. Då. Så då är det på allvar, då har tyskarna tänkt färdigt runt om organisationen och nu gör vi den.
Och då är det också delvis för att man såg att det fransmännen hade gjort det till ett VM-guld 98.
Spelar självklart in.
Ja. Mm. Men jag förstått som att alltså varje ungdom i Tyskland ska inte ha längre, den ska ha max 2,5 mil till närmsta sånt regionalt center då. Ja, det är ändå, Tyskland är ett stort land så att man fattar att det är mycket pengar. Liksom.
Ja, det är ambitiöst. Det är det. Och, men det hade man ju också, det hjälpte säkert till att de hade fått hemma VM 2006 också och tänkte att vi måste börja göra någonting så vi har liksom ett lag som kan ställa upp det.
Ja, just det.
Samtidigt är det väl, vilket vi kommer komma fram till lite senare, det har ju inte det här liksom riktigt gett effekt 2006 än. Det är lite tidigt liksom, man, så snabbt går det inte att utveckla spelare från liksom mellan 13 och 17 år och få in dem i Hollandslaget då, på några år bara, utan det tar lite längre tid innan det sätter sig. Mm. Men man har ju i varje fall kanske mer där att man har liksom skapat någon slags momentum eller vänt en trend liksom, att man försöker bygga upp någonting positivare då. Att det är, att, nu har vi tagit tag, vi har adresserat problemet så att nu är vi på väg åt rätt håll igen då.
Om man skulle vara lag anti Bertie Vogt, alarmisterna som har ringt i varningsklockorna och så vidare, så skulle man ju få lite vatten på sin kvarn 2002. Rent formellt i alla fall, eftersom man ju faktiskt slutar tvåa i det VM:et.
Så är det ju. Men där tycker jag att man kan ju titta på vilka lag får Tyskland möta i VM 2002.
Avhandlat det ett avsnitt faktiskt, VM 2002-avsnittet, logiskt nog.
Vad avhandlade vi där?
Vilka Tysklands ja, rätt kranka motstånd.
Det måste vara den lättaste vägen fram till en VM-final någonsin som ett lag har haft faktiskt. För de inleder ju mot Saudiarabien. Ju då när de vinner 8-0 och Klose nickar in allt som rör sig.
Och kopfball Klose 1-0. Schöne flanke och Klose. Nicht Bierhoff sondern Klose. Das dritte Tor von Klose.
Just det, som hamnar ju tvåa i skytteligan 20. Alltså han vinner, vad kan man säga, silverskon va?
Ja.
Och det är hans första VM.
Det är hans första VM. Precis, det är hans introduktion på scenen.
Och han gör de målen, som till exempel ett sånt här mål han gör mot Saudiarabien, att han går upp i en nickduell mot målvakten. Livsfarligt egentligen målet, det kommer med boxningshandskarna rakt ut så, och han hinner ändå upp, nickar den ändå hårt in i mål. Alltså han har ju gjort 30 sådana mål i VM typ. Helt otroligt. Vilken oerhört
spänd timing. I landslaget i varje fall. I landslaget har han gjort det.
Makalöst.
Ja. Ja. Och sen är det väl Irland de möter i nästa match. Och sen är det Kamerun som de möter i sista gruppspelsmatchen. Sen är väl vägen fram till finalen. Är det Paraguay möter de i åttondelen.
1-0.
USA i kvartsfinalen.
1-0.
Sydkorea i semifinalen.
Ja, just det.
1-0 igen. Alltså, har något, som sagt, ingen lag kan haft en lättare väg till fram till en finale än det. Och trots det där ganska mediokra motståndet så är det ju, som Marcus säger, 1-0 segrar och det är ju på håret hela tiden. Oliver Kahn är ju stora stjärnan i Tyskland. Han räddar dem hur många gånger som helst.
Ja,
ju.
Precis. Tittar man på hans främsta räddningar, det är VM.
Otroligt.
Och Ballack som missar finalen.
Just Ballack-regeln införs va? Att man inte ska, man nollställer efter kvartsfinalen, är det inte så?
Jo, det kanske, men det var väl, jag tänker mer när jag tänker på Ballack där i semifinalen. Han blir ju, han får ju det gula, men han går ju den som avgör och gör målet som de går till final också.
Och Ballack! Unglaublich! 1-0.
Om man jämför honom med Gascoigne i semifinalen 90, så Gascoigne börjar gråta. Inga tyska tårar där inte. han bara kör på och går in och gör målet istället, så är det klart liksom.
Men alltså, de ändrar ju den egen sen så att det inte skulle vara möjligt att det inte skulle hända. Minns ni finalen 2002 eller?
Ja.
Jag kommer inte ihåg, Ronaldo gör två va?
Ja, båda målade Ronaldo. Faktiskt, och han gör ju faktiskt ett litet misstag på den första. Det är ju enda misstaget han gör hela turneringen. Då, så att, han är ju...
Jag tror att det är distansskott från typ Rivaldo.
Som han som han släpper en lång retur på som Ronaldo knackar in sen.
Verliert den Zweikampf gegen Ronaldo. Rivaldo, Rivaldo, ansatslos, Achtung! Da ist das 1-0.
Det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com, alltså patreon.com, och så söker ni efter snett inåt bakåt där. Så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt, och sen så när ni gjort det så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare, den som du alltså lyssnar i nu förmodligen, så att du kan lyssna på alla avsnitten precis som vanligt sen med hjälp av en länk. Men du behöver alltså gå in och registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com. Om du har några svårigheter med det, tycker att det är krångligt, så är det bara att du hör av dig till oss. Antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns. Eller också kan du mejla till mig på emil.p.eriksson@gmail.com. Det går också bra. In på Patreon, så ses vi där. Hej!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.